Podplay.
Jag har hört om en stad ovan molnen. Jag har hört om den gyllene sal. Välkommen till en frireligiös, åtminstone en frispråkig timme. Det här är podden Off Limits med Jonas Nilsson och Hans Wiklund.
Känna från radion.
Jo, tack. Radion bytte namn på podden för den vill inte ha med oss att göra. Så är det när man är en outlaw. Mm. Hans, det är märkligt det här. Jag får mejl om varje vecka. Mm. Är det ingen som hör av sig? Åker inte dit för förtal? Den där Linskov, du. Vilken bank använder han? Och kan man få hans bank-ID-nummer? Det var någon nigeriansk prins.
Ja, men jag har ju hans Cayman-konto här.
Underbart.
Så vi lägger ut det på våra sociala medier sen.
Det är märkligt. När man säger vad man tycker i Sverige så hör folk av sig. Är det ingen som blir förbannad? Vi hade väl allas lika värden när det gällde åsikter. Vi gillar olika. Jag gick runt med en sån knapp hemma i det glada Vällingby. Mm. När man fick stryk av på den tiden äldre gäng.
Ja, precis. Mm. Ja, men vill du höra lite grann om vad vi ska prata om idag?
Aktualiteter, banaliteter varje vecka i podden Off Limits. Vi är stora nu, så hör upp gott folk. Ja. Det här är ämnena den här veckan. Ja. Har vi börjat med ämnen förresten?
Ja, precis. Banaliteterna är ju någonting som du håller på med. Det ägnar mig inte åt. Vi ska prata om jäkligt rafflande grejer här. Och det är saker som har hänt i veckan. Vargungen på HVB-hemmet, Jonas.
Just det. Mm. Som visar sig inte vara någon vargunge.
Utan en isbjörn.
Ja, ja exakt. Någonting
ja, vi rotade det. DN-journalisten som tappade förståndet och svor på dålig portugisiska.
Just det. Killen som satt och var halvbakis i en fotbollsstudio för många år sedan. Henrik Branda och Jönsson. Nu inblandad i en skandal. Det tar vi också upp, Hans. Mm. Vi ska hänga med nordkoreanska jägare som jagar älg.
Ja, det är nordkoreanska tjuvjägare i Norrbotten, ja, i Boliden. Och så ska jag, Jonas, berätta om när min karriär verkligen kunde ha lyft innan jag hamnade här. När jag var i Hollywood och provspelade för rollen som Sinbad, sjöfaren.
Just det, och för alla oss som inte känner till Sinbad, det är en av sagorna i Tusen och en natt.
Just det.
Som är då en persisk folksaga. Persien då, som ligger mellan
Iran och Irak.
Nej, mellan Julstad. Mellan Julstad och Arkalla på blå linjen, tunnelbanan också. Och så ska vi granska svensk outlaw country-turna idag kommit till, självklart. Kacka Israelsson och ja, välkomna till podden Off Limits. Nu kör vi!
Från salonen red jag hem en kväll, ja klockan var visst två. Då såg jag en häst i stallet, där min egen häst ska stå.
Fantastiskt. Kacka Israelsson, Off Limits, ett par koppar kaffe. Linskov i studion, han kommer snart gå ut. Jag säger som Olle Söltoft från gladporrfilmen I tvillingarnas tecken. Passport Emmanuel Jensen för helvete, nu kör vi! Kör vi, eller? Jaha, jag får klarsignal ifrån Berlinbunken, det vill säga Linskov som sitter där i sin gamla dammiga Wehrmacht-uniform. Då ska vi tydligen köra. Du har till och med lämnat dörren till poddstudion.
Det är för att jag ska snabbare komma ut
här. Aha,
okay då.
Men det är också obehöriga kan ju lätt ta sig in i lokalen. Och du vet ju att det finns ett hot, en säkerhetssituation gentemot mig och Jonas Nilsson.
Ja.
Jag tänker generellt sett bara på säkerheterna, DN är här.
Exakt. Mm. På tal om DN, idag ska vi faktiskt granska, ja, vi ska granska Saudis radio, förlåt mig, Sveriges radio. Det var en IS-terrorist som hade blivit kompis med en av deras granskande reportrar. Allt sköttes som ett personalärende. Jaja. Alltså där skulle du vara chef, Linskov, med din totalitära ledarstil. Ett kommersiellt träsktroll som bara styr undan allting. Mm. Det är för dåligt betalt i public service, men vi ska handskas med den biten också. Ja. Vem sa DN här?
Det var Linskov. DN kom ju in efter oss här i podden. Egentligen är det deras poddstudio och vi får ju bara låda den på nåder så att säga.
Mm. För vi har ju ett fantastiskt inslag. Man hör dem skriker i bakgrunden.
Ja.
Det är ju när DNs reporter i Brasilien tidigare i veckan gör en så kallad ståuppare.
Mm, han står nere på stan och ska prata.
Ja, han är i Rio de Janeiro. Han ska prata om...
Ja, skitsamma.
Nej, men jag tycker inte det. För det DN skriver är oerhört viktigt. Han ska alltså prata om Bolsonaro, den brasilianske presidentens totala misslyckande av hantering av coronapandemin. Mm. Bolsonaro kan man säga är väl Amazonas junglers svar på Donald Trump, om man får tro den svenska, i det svenska medianarrativet.
Ja, men det stämmer ju. Ja, men han ansåg att corona var en förkylning, va?
Exakt.
Och att det var för mycket gnäll.
Ja, och vi kan alltså, man kan väl säga så här.
Men DN, de vet bättre.
DN vet bättre. De har ju sin Henrik Jönsson, Henrik Brandau Jönsson. Mm.
Tysk, va?
Nej, det är han inte. Han är från någon liten skithåla i Skåne. Dock inte samma skithåla som utmanade Växjö Lakers i hockeyn i veckan. Utan det är någon mindre ort i Skåne. Mm. Han är duktig. Han är ju gammal granskare. Jag säger bara duktig av gammal...
Ja, det där är ju slentrian att säga att folk är duktiga när de själva verket är värdelösa.
Ja, men därför att alla är duktiga jämfört med mig, Hans.
Jo, där... men det är ju inte måttstock nog.
Kommer du ihåg när Henrik Brandau blev lite household name i Sverige? Han satt nämligen i studion under fotbolls-VM i Brasilien. Mm. Och han förändrades ju från de första sändningarna, de första matcherna. De var ganska fräsch i någon slags linnekostym han köpt på Brasiliens svar på Dressman. Och sen gick han liksom ner sig.
Han började chansera.
Ja, han var som vi som satt och tittade på fotbolls-VM. Man drack mer och mer alkohol under själva turneringens gång.
Nej, det vet vi inget om.
Och till slut när David Luiz står och bölar efter att ha förlorat finalen i det där fotbolls-VM mot tyskarna, så satt man liksom utschasad, färdig. Eller, då var man i det skick så att liksom till och med länkarna sa: Jonas, gå hem med dig. Ja. Vi har hand om fall som vi kan fixa, men vi utför inga mirakel här.
Nej, precis. Dessutom stinker ju så mycket alkohol så att du kontaminerar de numera nyktra vännerna här inne på länkarna.
Det är ju perfekt med pandemin, alltså att man blir tagen för någon slags god person, en ansvarskännande person när man kommer till jobbet och luktar sprit. Det är bara handsprita upp sig efter en tuff kväll.
Ja. Kan vi inte lyssna på den här tysken från DN?
Henrik Brandau Jönsson, han gör för DNs webb-tv-kanal ytterligare en sån där tv-kanal som tidningar gör som ingen tittar på.
Just det.
Men det kostar satans massa pengar, men det är å andra sidan du som betalar via pressstödet. Nu får inte DN något pressstöd, men Svenska Dagbladet får ju det, 65 miljoner per år. Så här letar Henrik Brandau Jönsson, står på en gata i Rio de Janeiro. Han ska göra en stå upp om Bolsonaro och det slutar med att det kommer ett cykelbud bakifrån, bakom ryggen på honom, och försöker sno mobiltelefonen han använder som sin egen kamera, Henrik Brandau Jönsson. Så här lät det live i DN-tv.
Så misstänkliggjorde han protesterna och kallade dem för vandaler. Det leder... Ja, men vad fan håller du på med? Det är jävla! Hej polis, jag ber att skada! Filerna bota! Pega ele, porra! Pega essa filha da puta! Pega ele! Polícia!
Alltså det där är så fantastiskt.
Vad händer med DNs värdegrund, Jonas?
Vad händer med värdegrunden? Vad är det de brukar säga? En liberal är liberal tills dess han råkar ut för en rånare. Då blir han konservativ och populist.
Ja.
Här tappar han ju allting. Han skriker puta, som inte betyder att någon ska puttas. Det är ju det... Det är gängse begreppet på portugisiska för prostituerad kvinna. Eller ja, vad säger vi i Sverige? Gnoa?
Ja, det kan man säga. Men puta de madre, det är ju stora förelämpningar. Han säger också även någonting på portugisiska som man uttalar fel. Han säger porra. Porra uttalas poha och betyder fritt översatt sperma ungefär. Och det är en väldigt populär svordom i Brasilien.
Vi hör igen.
Gjorde han protesterna och kallade dem för vandaler. Det leder... Ja, men vad fan håller du på med? Det jävla! Hej polis, jag pegar så kära! Filer och puta! Pega ele, porra!
Porra!
Det är ju fantastiskt! Alltså det här är också en unik tv-händelse så tillvida att DN är ju faktiskt, det måste man ge DN, det här får ligga kvar. Alltså det här är ju inga live-stå-upp-rapporter de gör på DNs webb-tv. Det här får ligga kvar, det går ut och det blir förbannat med viralt. Det går så långt så att snart sitter väl Spindel de Paula i TV4s morgonsoffa och ondgör sig över det här fruktansvärda angreppet. Ja. Sen har jag ju luskat vidare som den granskande reporter jag är, Hans.
Just det.
Han säger ju sen i intervjuer: jag inte trodde man att man skulle bli rånad på den här gatan. Nej. I centrala Rio de Janeiro. Det här är ju en dyr och exklusiv gata med vackra butiker. Alltså så långt DNs verklighetsuppfattning.
Lite grann. Ja, det är det är inte så att de fattiga då kanske går till de rika områdena och stjäl det de rika har. Idiot!
Exakt. Nej, vi håller på att göra inbrott ute i favelerna, för det har inte folk en skit in i de där plåtskjulen. Va? Är det förnedringsrånare här på stationen vid Djursholm? Det är väl inte okej? Okay. Lämna ifrån er någonting. Det är därför vi köper hus här ute, för att slippa den så kallade verkligheten, pöben. För övrigt är jag för mångkultur och öppna gränser. Tack för mig.
Ja, och Dagens Nyheter står gärna en bra bit ifrån favelan när de ska rapportera om misshagligheterna i Bolsonaros
Brasilien. Eller vad vi nu kallar favelan, orten, eller vad vi nu väljer att kalla det. Det roliga med det, han säger i någon intervju efteråt, han har ju skojat om det här, Henrik Branda och Jönsson.
Ja, tysken. Alltså,
ja, jag har aldrig blivit rånad i de här delarna av Rio de Janeiro, men på riktigt, jag har blivit rånad 6 gånger under mina år i Brasilien.
I Stockholm?
Nej, i Brasilien. Va? Så det är ju farligare att vara där än att vara i Biskopsgården i Göteborg.
Ja, jag tror att det går på ett uttryck. Ja, Brasilien är ju väldigt besvärligt. Om man ser lite bortkommen ut, som DN tenderar att göra, oavsett var de dyker upp någonstans, oavsett vilket sammanhang, så känns de ju alltså... Sen är det ju aldrig offrets fel, Jonas.
Absolut aldrig.
Förutom de här rika barnen som har på sig dyra jackor och dyra klockor och sen blir rånade av mindre bemedlade barn från de så kallade utsatta områdena.
Offret limits. Hörru du, var inte Jonas Sima som skrev i veckan att klart vi måste ha en skattehöjning. Till och med höginkomsttagare vill väl säkert att deras barn inte ska rånas på väg hem från fotbollsträningen. Ja, men vad bra. Vi får bort barn- och ungdomsrånen med hjälp av skattehöjningar. Jag tror folk fullständigt skiter i skattesatserna om man är ute på kvällarna och är under 18 år och rånar andra barn på värdesaker, guldplomber och pass.
Ja, men jag tror att Jonas Sima där har en poäng faktiskt. För är det så att vi höjer skatten tillräckligt mycket för de rika, så kommer de rika inte ha råd att köpa dyra kläder och klockor till sina barn. Ja. Och då blir barnen heller inte rånade av de mindre bemedlade ungdomarna från våra utsatta områden.
Det är ju helt fantastiskt.
Det är inte våra utsatta områden. Vem ser det egentligen?
Våra? Ja. I landet Sverige. Vi som skeppar coronavaccin utomlands och ska ställa upp 60-65-åringar för att ta en jabb med Pfizer och allt vad det är.
Du, vaccinationen verkar inte gå så bra där i de utsatta områdena.
Nej, det gör det väl inte heller. Där har vi en informationsteknisk miss, kan man väl säga. Du har ju fått sprutan, Hans. Jag begärde att få den i arslet. Man får ju inte det, vet du. Jag stod och tjafsade med någon nere på vaccincenter på Zinkensdams IP. Ett, jag är... Vad är som brummar? Är det min mage eller?
Nej, jag tror att den där jävla Lindskov, han gör ju något reparationsarbete här i studion bredvid.
För är det någon satan som avlyssnar och spelar in där, då är vi rökta, Hans. När jag stod ju på Zinkensdams IP mitt i Bayernland och krävde att få min covid-spruta i... Ja, inte i rektum,
men i så att säga i ändan.
Jag har haft lite olika penaler.
I sätesmuskeln.
Ja, jag har haft lite olika penaler upp i arslet genom åren. Men just nu så tänkte jag väl jag vill skydda vårdpersonalen, dessa hjältar och hjältinnor. Så jag fick den i... Jag ville ha den i skinkan, men det kan man ju inte få i tråkborgerliga Sverige. Man får ju... Vad fan är det som brus?
Vänta, jag går ut och säger till någon jävel. Nu blir jag förbannad. Vänta.
Och nu kommer alltså det riktiga off-limits. Hans Wiklund är förbannad. Nu sätter han efter han som äger delar av det företag. Vad händer? Det brusar och stimmar. Nu tar jag en skvätt med lite alkoholfri kaffe. Jag har så mycket att gå igenom här. Hans tillkortakommanden i karriären och när han bråkade med Hasse Aro som han sen blev kompis med. Vad Hasse gör på frit. Vad händer? Är han där eller?
Orunge.
Nej, det är den typen av... Nu låter du som Henrik Branda och Jönsson där på någon slags...
Puta di madre! Boa!
Nej, men jag fick ju min covid-spruta här i Bayernland och jag måste säga så här, Hans. Jag tar ju sprutan inte för att jag... Alltså, någonstans... kalla mig libertarian. Om staten säger åt mig, du ska ta den här sprutan därför att det är bra för alla andra, då är man ju liksom, då rättar man in sig i ledet. Då är man ju i
solidarisk kallas det för.
Vad heter det?
Solidarisk.
Det där får nog folk googla, för det är ett gammalt, gammalt fint uttryck som vi faktiskt har glömt bort. Man vill Kjell-Olof Feldt som när han köpte sin första stora aktiestock sa att det är solidaritet som gäller. Då. Mm. Nej, men jag tog den för din skull, Hans, och för våra barns skull. Det tycker jag verkar bra för framtiden. Grumme grönsåpa och en spruta i axeln. Nu väntar jag på nummer 2 här. Jag går och väntar på 2:an för att citera Christer Lindar. Du har ju också fått din, va?
Va?
Sprutan.
Ja, precis. Men det är inte mycket att bjäbba om. Jag brukar inte ta vaccin, eller vad heter det, influensavaccin. Men den här gången tyckte jag att det kunde vara på sin plats.
Absolut. Tillsammans ska vi bekämpa coronan. Håll avstånd, men håll ihop.
Nej, Alltså det där. Och sen är det så här, även om man är vaccinerad så ska man iaktta, fortsätta och iaktta sitt ställe. Sitt hemma, håll käften, gör ingenting, prata inte med någon, umgås inte, ha ingen åsikt, gå inte ut och demonstrera. Så de kommer ju fortsätta med det nya, vad är det de kallar det för? Det nya normala, det är alltså inte demokrati längre, utan det är någonting annat som vi ska hålla på med nu i framtiden, oavsett om vi blir vaccinerade upp över öronen. Har jag tolkat det här rätt, Jonas?
Jag vet inte om du har tolkat det rätt, men glöm inte vad du hörde det först. Hallengren, socialministern, det är nästa partiledare för Socialdemokraterna. Knutblusen Damberg och Ygeman, han IT-specialist som sålde ut halva hemlighetsregistret till Balkan. Han kan vi nog se oss om. De har för mycket garderoben, va?
Ja, men han har ju fått sparken redan. Nästa gång han får sparken så kan han ju inte komma tillbaka.
Han gjorde ju det en gång till, för guds skull. Ja. Vad har vi mer, Hans?
Jo, men
sjukhus som överväger att stoppa hormonbehandlingar för unga. Mm. Karolinska, det här tycker jag är förbannat småborgerligt. Karolinska ska nu inte könsbytesoperera 15-åringar som har gjort i flera års tid.
Nej.
Efter någon genusdoktrin. Nej, nu är det 18 år. Va? Det är ju samma ålder som för att köpa energidryck och sportdryck på livsmedelsbutiken. Ska inte vara någon som helst skillnad. Varför blir det så här? Varför är de så trångsynta när det gäller könsdysfori?
Jag tror att under en period så var det ju oerhört inne, om man får säga så, att byta kön med varann. Och det var inget konstigt, det var ju snarare en rättighet eller till och med, det var ju mer eller mindre en norm. Sen fick man mothugg, de här hbtq-transpersonerna fick ju mothugg från de riktiga feministerna som tyckte att det här är ju inga riktiga kvinnor, de har ju varit kar både länge och väl, och de kan inte byta sida nu och komma och tro att de ska vara kvinnliga feminister, för de är ju faktiskt män egentligen.
Är de det? Eller är du bara talesman eller taleshen för Cissi Wallin? För den dagen då Cissi Wallin bestämde sig för att transpersoner inte var riktiga kvinnor, då fick hon ju hela den svenska feministvågen efter sig.
Men
hon har ju inte hämtat sig än.
Jo, hon har hämtat sig ganska bra.
Hon fick upp till någon förbannad sportstuga som hennes stenrike man betalade.
Ja, precis. Men då är ju också den här Ekis Ekman, hon har ju torgfört ungefär samma åsikter. Och hon har ju också fått lite mothugg, men inte lika farligt den här gången. Så att det är väl så att liksom trenderna eller opinionerna har svängt på något sätt. Ett tag så var det ju fritt och frankt, då skulle man ju börja behandla och korrigera barn utan att föräldrarna skulle få någon inblick i det. Att man kunde ändra könet på barnet från 12-årsåldern utan att de behövde vidtala målsman. Mm. Där hade det väl gått riktigt jävla snett helt enkelt. Nu har man ju rättat till det där. Så nu kunde man ju då utföra hormonbehandling innan 16-årsåldern. Men nu har man även då på vissa sjukhus, till exempel Karolinska i Stockholm, så har man valt att flytta upp den gränsen helt enkelt. Mm. Men alla sjukhus har inte hängt med.
Nej, jag vet. Jag raljerar lite. Jag tenderar att göra det när jag sitter så här och har så trevligt med dig, Hans Wiklund.
Ja.
Var det inte så också att det var någon... Är några litar på i vårdsverige, så är det väl Karolinska sen han PET-flaskedoktorn från Neapel körde ner plastflaskor i strupen på folk som dog som flugor.
Ja, Macchiarini.
Macchiarini, ja. Tack. Kan jag få hovmästaren, en macchiarini utan lök, tack. Va? Men, ja, den ska rätt ner i strupen. Ja, tack så då.
Nu var det ju fyra redan döende personer som dog, så att det var inte som flugor, Jonas. Fan, jag känner att jag har fått lite könsdysfori här i byxorna. Har du sett? Kolla på den här jäveln.
Vi var ju aktuella för ett könsbyte, jag och Hans.
Ja, men med varandra. Men
jag kunde ju inte ge tillbaka på så mycket, Hans. Du har ju en riktig Masai-pjäs i byxan.
Nej, det har jag fan inte.
Jo då,
nej, det är för dåligt.
Jag har pratat med tanterna i Vasastan.
Vilka tanter är det?
De är så nöjda.
Jaha, vad roligt.
Hörru du, på tal om folk som är ute på stan. Fantastisk historia uppe i Hagfors. Det var det stod i tidningen och i media såklart att det var ett behandlingshem. Vad det handlade om, det var ett HVB-hem. Vi kan väl kalla en spade för en spade,
ja,
för att citera Hans Wiklund i podden.
Ja.
Det är några ungar, några missanpassade skitungar som är ute och rör sig i skog och mark. Vad de har där att göra, förmodligen skulle de fly över gränsen in till Norge. Hur som helst, de är i Hagfors i Värmland, de sitter på ett HVB-hem, de är på en skogsutflykt och... I en liten buske hittar de en hundvalp.
Ja.
Åh, vad gulligt! En hundvalp. Den här tar vi hem, holkar ur och röker på innan vi ska sticka och sno bilar från HVB-hemmet. Det visar sig, det var ingen hundvalp. Det var en vargunge som ungarna hade hittat in i skogen. Ett, det är fantastiskt bra gjort. Vargar har en väldigt speciell förmåga att skydda sina ungar. Det är till och med bättre än svenska socialtjänsten på att skydda barn.
Ja.
Och dessutom, de tar hem vargungen som lever till HVB-hemmet.
Ja, just,
och personalen kunde ju inte med en gång säga att det var en vargunge. Nej, det är tydligen svårt. Alltså.
Ja, men då såg jag att det var något lurt med den här lilla gynnaren. Och det är väl så att biologibildningen hos barnen på HVB-hemmet kanske inte är helt spickenspänd. Jag ska inte vara fördomsfulla, men ponera att de kanske har hoppat över naturvetenskapen lite grann och inte vet hur en varg ser ut.
Liksom personalen. Nej, men det är tydligen svårt. Jag såg en bild på den där gulliga chefervalpen. Först trodde jag var Rin Tin Tin, den gamla chefervalpshjälten från amerikanska Hollywood. Nu dammar.
Men kan du hitta på någon äldre filmhund? Lassie. Rin Tin Tin var före Lassie.
Båtsman. Nu kommer ju svenska inspelningar av Saltkråkan.
Det kan vi inte prata
om. Sarah Dawn Finer ska vara Tjorven.
Ja. Och vem är Båtsman då?
Ingen aning. Ta någon hårig fan. Ösnöjen kan väl vara Båtsman.
Ja, det kan det vara.
Men du, de fick ju, hur gick det med den där? Det var ingen hundvalp. Ungarna på HVB-hemmet hade ju släppt hem, det här ungefär som brev från koloniet med Cornelis. Mm. De hade släppt hem en vargunge som ligger inne på köksbordet inne på det här HVB-hemmet när det blir eftermiddagsfika med muffins, bulle och lite terapisnack om vilket jävla elände de här ungarna ställt till med under sin korta levnad. Ja. Vad hände sen?
Ja, men sen hände följande att polisen får ju höras av så småningom och länsstyrelser och ja, miljö bla 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 och så vidare. Och då kan man ju konstatera att så här är det med vilda djur, man ska inte röra dem ute i skogen. Så fort man hittar något rådjurskid eller en vargunge eller ett björnbarn eller liknande, man ska inte röra dem. Dels av säkerhetsskäl, för det kunde ju varit så att varghonan kunde ha stått och lurpassat och kunde ha gjort strössel av de här HVB-ungarna, vilket jag ska inte säga att det inte hade varit någon förlust, men förstår du? Så det ska man vara väldigt försiktig med. Och då är det så här, är det här ett jaktbrott då? Ja, de har ju bara plockat upp ungen från marken och det kan man ju inte säga ett jaktbrott. Däremot,
de har ju
så,
för första gången i sina liv, de här ungarna, handlat i man har gjort någonting i god tro.
Ja, det undrar jag. Jag tror faktiskt,
jag trodde det var en hundvatt och skulle rädda livet.
Nej,
på försåtan.
Nej, de såg, titta, en varg, den snor vi. Jag menar, det finns ju inga navkapslar att pilla loss där ute i skogen, eller hur?
Det kanske är Romulus och Remus, alltså de vargar som enligt sägnen
diade Rom.
Ja, de diade väl inte Rom, va? Nej. Roms förstäder föds väl ur anus på en av Romulus och Remus.
Fan, det är anus.
Googla skiten där hemma.
Ja, det kan ni
kalla mig dammen, nu pratar du om det antika Rom.
Okej, förlåt. Men vad gäller den här vargen då? Så det är ett miljöbrott är det ju. Så då får man väl se om någon eventuellt är skyldig till miljöbrott här, om det ska utredas. Jag tror att utredningen kommer läggas ner. Den söta vargen, ja, den fimpade ju polisen. Det gjorde de direkt. Man sköt ihjäl
det. Alltså, det är inte okej, men det är tydligen så polisen gör.
Man skjuter folk, ja. Och vargar.
Ja, exakt. För första gången när polisen gjorde någonting som jag tycker är tveksamt, för första gången så står det inte ett gäng pansarklippt lugda medelklasskärringar där och filmar med sina mobiltelefoner. Nej. Det gör de ju alltid annars när polisen går kanske lite över gränsen.
Nej, de behöver inte ens gå över gränsen, de gör sitt jobb.
De var kvar i Värmland, de gick inte över gränsen till Norge alltså.
Nej, alltså poliserna gör sitt jobb.
Men polisens uppgift är väl inte att avliva hundvalpar, det vill säga vargvalpar?
Jo, det kan det vara faktiskt.
Är det sant?
Ja, alltså, det kan ha varit långt till veterinär och så vidare. Jag vet inte exakt
polisens
hur det
är. Uppgift är väl att utbilda mediekommunikatörer. Det finns ungefär 200 mediekommunikatörer per polisstation.
Ja, nu är det lite orättvis och en smula raljant mot,
nej, men det är väl
mot poliskåren.
I folkhemmet, man åker ut och skjuter vargar. Det finns lag på i Sverige, ska finnas ett systembolag per kommun, men det finns inte lag på att det ska finnas en polisenhet per kommun i Sverige.
Nej, det finns inte.
Det är, och speciellt inte i norra Värmland där det här utspelar
exakt
sig. Det här är nämligen Hagfors. Det är ju klassisk hembrännarbygd.
Ja, ja. Och det finns andra problem där också, ska du veta. Det är ju inte så att de boende i Hagfors betalar mindre skatt till polisen än vad vi gör till exempel som bor i utsatta områden eller utsatta städer. Och har väldigt mycket poliser till förfogande.
Utsatta landsdelar, hör du?
Ja.
Nej, det är sant. De åtnjuter ju samma samhällskontrakt, betalar enligt sin bärkraft. Nu pratar vi inte om bär som thailändska fattiga människor bär, plockar in i skogarna i Värmland, utan det här, tänker man hittat en thailändsk unge in i skogen, vet du?
Ja.
Eller en polsk blåbärsklocka.
Och så hade polisen knäppt den.
Ja.
Men du,
jag hittade ju ett EU-migrantläger när jag och Korg var ute och gick i Årstaviken.
Ja, hur gick det med dem då?
Ja, man ska inte röra deras ungar.
Nej,
det kan bli någon sån här doft på det som gör att det blir obehagligt.
Så får man lämna in dem till polisen. Men du, apropå det här med dålig bildning i naturkunskap och djur.
Mm.
Jag kom att tänka på att vi har ju lite krim här i podden emellanåt, eller hur? Ja,
podden blir mer och mer krim. Du styr upp det här till någon slags jakt- och fiskepodden med varje extra.
Ja, styr och styr ska jag väl inte säga att jag gör. Men jag är ju lite intresserad av krim, och då har vi ett ärende som också rör djur. Och det här utspelar sig i början på 2000-talet. Vid det här tillfället så är ett antal nordkoreaner i Sverige för att montera ner någon form av anrikningsuranegruvanläggning uppe i Boliden. Den ska monteras ner och sen ska den fraktas hem till Kim Jong-un i Nordkorea.
Är det här före eller efter vi monterade ner välfärden?
Det sammanföll nog ungefär, tror jag. Ja, men det var på den här tiden man monterade ner allt. Vi monterade ner försvaret, vi slängde allting.
Vad gör nordkoreaner i Sverige? Ett, de är inte hemliga agenter och jagar dissidenter. Två, de saknar ju värdegrund i den här förbannade diktaturstaten.
Det är lite av deras brist på värdegrund och också naturkunskap som jag är på väg till nu. Och det, så de här nordkoreanerna, de är där och jobbar. De ska baxa ihop de här anläggningen, transportera hem den. Men har ju lite trist på kvällarna. De får ju inte kröka till exempel, för det är förbjudet i Nordkorea.
Det är därför man åker på semester.
Jo, men det här var ingen semester, förstår du. Det här var, de var ju skickade dit. Det var ju som ett arbetsläge för dem.
Det var en tjänsteresa, för att citera Dan Eliasson, på en balkong på Gran Canaria.
Vi skulle kalla det för tjänsteresa. Andra skulle säga deportering till Sverige. Hur som helst så har de här nordkoreanerna serverats älgbiff vid något tillfälle och blir väldigt intresserade av älgen. Nordkorea har ju faktiskt utrotat alla djur. Jag vet inte, de har väl skalbaggar och lite fåglar och skit, men i övrigt så är alla djur borta från Nordkorea.
De håller på att utrota alla människor också. Ja, men ger dem bara lite tid.
Det kommer. Men de började med djuren, vilket är fullt rimligt om man ska börja någonstans. Och då har man också, de här nordkoreanska arbetarna, sett att det finns älgar på skogen. Och en älg är väldigt imponerande. Så att en av de här koreanerna, han blir supersugen på att fånga en älg. Han har ju inget gevär eller liknande. Och förstår kanske inte liksom jaktreglementen och skyddsjakt, alternativ älgsäsong och så vidare.
Är det här under influens av alkohol?
Nej. De dricker inte
ens inofficiellt.
De är spiknykter.
Däremot så nordkoreaner, ja, kan ha kul utan att kröka.
Ja, och han riggar då en stålsnara i skogen där han sätter en älg stå och trycka. Och lyckas då plocka den här älgen, va, med sin stålsnara. Men inte bättre än att den sliter sig och trasslar in sig själv i hornet och i foten med den här stålkabeln. Så småningom så hittar ju
några HVB-ungar den här stackars älgen. Och tror att det är en hundvalp.
Ja. Tror att det är ett rådjur och hör av sig till polisen. Och det här blir en rättssak av det här. Nordkoreanen anklagas för grovt jaktbrott och djurplågeri. Men eftersom den koreanska staten är...
Har de inte diplomatisk immunitet?
Nej, det här är vanliga arbetare. Så de har inte det.
Men däremot så
kan de inte låsa in en nordkorean i Sverige hur som helst utan att det blir repressalier. Framförallt när man skickar tillbaka koreanen till hans hemland, då blir han ju arkebuserad på flygplatsen, som du förstår. Troligtvis har han redan blivit det. För att han gick loss, han fick villkorligt straff, vilket är ganska generöst straff med tanke på vad han ställde till med. Ja, tydligen var det två älgar också som han har gett sig på.
Men alltså, vad är oddsen på att han ska hitta där de med någon förbannad ståltråd i skogen?
Det,
jag ska inte, nu jag inte ska nämna att älgvandringarnas tid, de är till och med svårt att hitta med SVTs kameror, hitta älgar i skogen. Nordkoreanen går ut, jag vill poängtera, spiknykter och hittar älgar med ståltråd. Oh ja. Hade svenska staten planterat några älgsatar där ute?
Nej, det tror jag. Men han var väl duktig, han kanske kunde jaga någonting annat, ekorrar. Jag vet inte vad som finns i Nordkorea. Ekorrar, skalbaggar, gråsparvar.
Det enda som inte finns i Nordkorea är väl mänskliga rättigheter, tror jag.
Nej, just det, precis.
Smådjur och skit.
Alltså det var ett sidospår vad gäller den här vargungincidenten på HVB-hemmet.
Men det är ju märkligt alltså, eller hur?
Ja, det är ett mysterium.
Ja. Och framförallt, vad gjorde nordkoreanerna i Sverige?
Det är det jag försökte berätta. De skulle montera ner någon anrikningsanläggning och skicka hem till Nordkorea. Vi sålde den till dem.
Ja, okej. Okay. Bra. Då vet jag.
Gratis.
Vi har fått in lite pengar. För ända sedan Bai Bang var igång i Vietnam så litar jag inte på en sekund när vi ska starta stora projekt borta i...
Ja, nu Sydostasien.
Nu ska vara koloniala. Borta i Orienten.
Ja, Orienten.
Orienten.
Vad är det som ligger söder om Orienten? Är det Arabien? Vad är det med P1 nu för tiden?
Ja.
Va? Public Service, Riksradion.
Saudis radio, förlåt mig, Sveriges radio. En skandal skakar detta anrika. Och framförallt så är det finaste de har. I guldlamé på radiogalor har man ju sprungit på dem då och då. jag har varit lite för blaskig, jag har haft lite för dålig munhygien för att få prata med dem. Men ja, alltså, när Dagens Eko, crème de la crème,
Det blir inte finare.
Troppa det lite. Alltså det mest oberoende vi har i Vänstersverige. När de anklagas och blir påkomna med att, utan att själva veta om det, ha en reporter, en granskande reporter som är uppe i Gävle och ska granska möjlig islamistisk terrorism. Och den här tjejen då, vi kan kalla henne Sanna, för hon heter egentligen exakt just det.
Ja, just det.
Hon blir då, som jag tolkar, förälskad i en av de här...
Ja, imamens son faktiskt.
Ja, imamen som hade ett utvisningshot från Säpo över sig.
Ja, men han lyckas
stanna kvar och hävda att han behöver försörjningsstöd av svenska skattebetalare.
Ja, och det gäller även för sonen och 4-5 andra utav de här som då anses vara säkerhetsrisker. Samtliga ska ju ut från landet. Ingen har lämnat landet förutom en som stack frivilligt redan innan.
Men är det inte kränkande för såna här människor att lämna landet? Kan de inte få stanna kvar? Kan vi inte ha någon amnesti? Stilag, hör du. Jag måste prata med Annie Lööf om det.
Gymnasielag, tänker
du? Ja, visst.
Fast de här är ju då 50-60 år gamla. Är inte...
Ja, komvux. Då gäller ju gymnasielagen fortfarande. Absolut, hör du. Ta KOL-14-metod i knäskålen.
Ja, men det var ju jäkla konstigt, hör du. Så att hon då i kärleksträngtande ska då intervjua den här islamisten, säkerhetsrisken, och detta ska då sändas ut av Sveriges Radio Ekot.
Hon blir kompis med honom. Hon fortsätter att göra ett reportage. Det här uppdagas då i oktober 2020. Mm. Och hon får då med kort varsel... Här går historien lite grann som nordkoreanska mänskliga rättigheter. Här går historien lite grann isär. Mm. Ändrar sig hon upp sig själv på eget bevåg, eller också får hon sluta på en direkt order ifrån Sveriges Radios ledning och Ekoledningen. Och det här det blir lite intressant, Hans, därför att det är nu de börjar skita på sig i omgångar på Ekoredaktionen. Ja. Hur gör vi nu, tänker de. Mm. Hon har fått gå. Ska artiklarna ligga kvar för att läsa? Ska reportagen finnas kvar på SR Play? Nej. Och då tänker de, ja, vi lyssnar igenom dem först. Om vi inte hör att det är vinklat pro-islamistiskt, så kan de absolut ligga kvar. Ja. Om någon kommer på oss, då är det så finurligt. Ja, nej, det var ingen fara. Vi gick igenom samtliga artiklar och de höll för en granskning, så nu ligger de ute. Ja.
Och dessutom så har det ju som en brasklapp. Hon hade ju inte inlett kärleksförhållandet enligt egen utsaga. Och det får vi givetvis lita på, eftersom det här verkar vara en ofantligt trovärdig person, den här Sanna.
Alla pratar sanning alltid, utom i podden Off Limits.
Just det. Att hon hade minsann gjort de här reportageintervjuerna innan hon blev ihop med honom.
Ja, såklart hon hade gjort. Vi ska ligga med varann, Ali, men jag ska bara skriva klart det här sista. Så, ja, där! Och så har vi en deadline klockan 24. Så,
boom.
Där! Av med frottetrosorna. Nu kan vi inleda en relation.
På med burken.
Var inte någons morsa inblandad också? Och kunde gå i god, självklart, i Expressen tidigare i veckan, att sonen var ju såklart helt oskyldig.
Ja, alltså...
Det måste man lita på.
Ja, men det var väl mamman till den här ekoreporten, va? Det var väl hon som upplät sitt boende till Gävle-imamens son, så att han kunde sitta hemma och ränksvida mot Sverige och fortsätta med islamistiska funderingar. Men det är ju udda det här med Sveriges Radio. Alltså, det är ju trångt där nu bland alla aktivister. Det är djurrättsaktivister, det är Black Lives Matter-personer, det är islamister, det är rena kommunister och miljögalningar. Alltså, vad är resten? Vad är de oberoende journalisterna någonstans? Hur många kan det vara? Det kan inte vara så många.
När Hans Wiklund säger oberoende journalister, då vill han pumpa in högerextremister i de här leden. Det finns säkert också där inne.
Nej, jag tror inte det finns någon högerextremist överhuvudtaget på Ekot. Jag är nästan säker på det. Ja, och hade de intervjuat en högerextremist, så tror jag inte att de hade skickat ytterligare en högerextremist för att intervjua den personen.
Jo, men nu är det så att alla som inte är vänster är högerextremister, Hans.
Just jävlar.
Alla som inte röstar på Socialdemokraterna är antidemokratiska nazister.
Ja,
du måste få ordning och reda. Det roliga var att Dagens Eko och Sveriges Radio, Silla Bänke, gick ut som chef. Det här ärendet är avslutat. Vi ser det som ett rent personalärende. För vi kan inte gå ut med varför en person har fått sluta. För det är personalintegritetskränkande.
Precis.
Och, då väckte någon gamla... Kommer du ihåg när... Vad hette det gamla? Willem Agrell. Killen som ser ut som handlaren i Åsa Nisse, Sjökvistan. Nej, men vänta nu. Svenska Freds.
Ja.
Han hade gått fel, Willem Agrell, på det tidiga 70-talet. Han sular ju stenar på kärnkraftverk. Willem, hörru, du är med i fredsrörelsen. Okej, då får vi sula stenar på något gammalt skyddsobjekt. Han är numera professor i så internationellt underrättelsearbete någonting, bla bla bla, på någon institution där det dammar värre än våra historiska referenser i den här podden. Han hade kommit upp och sagt: jag kräver en oberoende utredning om vad som har hänt med den här personen som hade personliga relationer till misstänkta IS-sympatisörer, åtminstone islamister, alltså islamister, de som bejakar politisk islam.
Ja, jo. Ja, det hade ju varit rimligt kanske, men samtidigt...
Nej, men vänta, det behövs väl inte. Dagens Eko hade ju själva granskat och kommit fram till att det här är ett rent personalärende. Boom,
och sen hade man så jävla tur att hon sa upp sig samtidigt, så man behövde inte vidta några som helst åtgärder.
Vilken jäkla tur alltså! Ja,
tänk om hon hade börjat gnälla med facket och klistra sig kvar där. Det hade varit just snyggt det, hörni.
Ja, fantastiskt. Men nu... det är väl naturligt att en frilansjournalist som lyckas få en fast anställning på fina Dagens Eko, att hon säger upp sig fri. Såklart, det är ju exakt det som har hänt.
Ja, men som sagt, hon kan väl dra sig tillbaka nu som imamhustru där i Gävle, eller?
Hon kan sticka upp till en skog strax norr om Hagfors och bli hittad av några glada HVB-ungdomar och sen...
De händertagna polisen.
Ja, varför inte?
Jag tycker det var lite hårt ändå kanske.
Det kanske är hårt.
Ja, det var lite hårt.
Men det är ganska roligt.
Men det var väl ganska bra reportage som du gjort, var det inte det?
Fantastiskt bra reportage. De ligger ju faktiskt kvar.
Ja, det är klart de gör.
På S. Alltså det är helt... Alltså det är alltså vi kan... Det är helt fantastiskt. Alltså någonstans, det här är en jättefint skriven artikel om centraleuropeisk politik 1940. Mm. Det är fantastiskt, den är helt objektiv. Vem har skrivit den?
Hitler.
Ja, exakt, det är Hitler som har skrivit den, fast det spelar kanske ingen större roll.
Nej.
Ta bort eländet. Just när public service, jag måste säga Hans, jag är ändå en förespråkare för public service.
Ja, det vet jag, och det är jag också.
Ja, men det är klart att man är, annars är man ju Odenplan, clownes galen om vi vill ha ett land där man inte har public service. Det är klart att vi ska ha det, men vi ska ju granska public service. Vi ska ha som i andra länder. Mm. En oberoende enhet. Varför har inte SVT och SR ett program varje vecka, kanske en timme, där man granskar vad de gör?
Men gud vad tråkigt.
Ja,
men det blir som medierna på P1 för fan. Det är olyssningsbart. Du, men
hur vet du att det är olyssningsbart?
Jag tycker ändå public service, jag håller med dig där. Det är någonting vi står och faller med. Och nu ska man ju dessutom göra en remake på Saltkråkan. Vad kan man mer begära av public service?
Ja, ännu flera mellovsnitt tycker jag.
Ja,
absolut.
Kanske man kan lägga till på något sätt.
Hörru du, här kommer Lindskog.
Nu Lindskog, du är för tidig.
Du är för tidig.
Nej, vi har inte... Du har ju, dina hantlangare borrar ju för fan i väggen bredvid här.
Jag sa att de kunde göra det, det var lugnt.
Lindskog, han är för jävlig. Han är ondskan själv. Mefistofeles.
Lite fler namnförslag här. Sopgubbarna.
Nej.
Varför inte? Teckenräknarna. Timmerflottar-Sixten och hans kompis. Här är det oklart om vem som är Timmerflottar-Sixten och vem som är den andra.
Och vem skulle ha en kompis av oss då? Ingen av oss.
Packat och klart med Jonas och Hans. Fantastiskt bra. Fortsätt skicka in namnförslag till podden Off Limits. Vi börjar runda av lite grann, Hans. Jag har inte fått med någonting av det jag verkligen vill prata
Nej,
om.
Nej, men vad du vill prata om då? Jag ska se om jag hade någonting.
Att gnaget är så förbannat långsamma när de går upp i anfall i fotbollssvenskan, sånt som jag tycker är viktigt.
Vargungen, har du pratat om det? Ja, det har vi.
Nej, men jag pratar om allt möjligt.
Ja, vi har ju det här också. Vi har ju hittat varför Bill och Melinda Gates ska skiljas efter 27 års äktenskap. Vi har ju kommit på varför.
Han har ju varit på Pedos of the Caribbean, Jeffrey Epsteins Gary Glitterö, va?
Ja.
Det är värre än Barnens ö.
Nej, men jag läser i tidningen här att Bill Gates har ju då hängt med den här Epstein, dömd sexbrottsling, pedofil, ringsskapare.
Fast han är ju lika död som vargvalpen i Hagfors.
Precis, men han klippte sig ju själv. Men Bill säger alltså att han träffat Epstein, men bara för att diskutera filantropiska angelägenheter. Ska vi bredda begreppet filantropi lite grann? Vad kan det röra sig om, Jonas?
Ja, inte är det gräddfil i alla fall, men det var väl det på slutet. Är det inte prins Andrew också i det brittiska kungahuset som har sugits in i den där förbannade soppan alltså?
Ja, fan, om man hade haft lite deg, då hade vi ju varit där också. Nej, det hade vi inte.
Jag säger som norrmännen säger, kolla för guds skull vilken ö du firar semester på för satan.
Ja. Tycker
allt,
är
allt är icke guld som glimmar, för att citera Alf Preussen.
Ja, precis. Men Melinda, hon tog inte det samarbetet med Epstein så bra, så att hon hade börjat ställsla sina advokatfirmor. Hörde att hon ska ha 4 advokatfirmor för att reda i skilsmässan.
Det är ju värre än när Kardashians skulle vara advokat till O.J. Simpson.
Ja.
Fallet handlar om en gammal handska han haft på sig med blod på. Ja, då tar vi in 3 bussar advokater till. Mm. Vad är det man kallar 400 döda advokater på Stilla havets botten?
Nu ska vi se. Jag vet inte.
En bra början. Mm. Där har det bara. Rätts. Där flina Lindskov till. Ah,
så fort det är något elakt så då gläds han.
Ja, det här har varit en fantastisk sändning. Gå in och kommentera oss på Flashback där du pendlar, Hans. De har ju mycket omdömen runt dig.
Va?
Du har bland annat fått omdömet: han är ingen komiker, men han är absolut inte humorfri.
Nej, nej.
Du har blivit kallad miljöpartist.
Va?
Socialdemokrat.
Usch.
Rödvinssosse. Sluta stoppa Jonas, låt han prata fritt. Jonas är den närmaste vi kommer en libertarian i det här landet.
Libertarian. Det är ju bara du som säger ordet libertarian. Det måste ju vara du som har skrivit det där.
Tror att jag skriver på Flashback?
Ja.
Det är för fan bandlyst sen flera år tillbaka.
Jo, det förstår jag väl. Men ordet libertarian är ju, det är ju, det är ju ingen som säger. Det slutar man ju på 1600-talet.
När jag föddes.
Ja.
Peter Mansour, en skribent på Flashback, kallar oss för libertarian. Vi ska väl gå in för det. Alltså när man hävdar den enskilda människans fria vilja i en kvävande totalitär stat. Ja. När man tycker att Pippi Långstrump är en förebild och någonting att sträva efter rent politiskt visionärt. Mm,
du är ju tokig för fan.
Ja, men det kan du tycka, Hans.
Ja.
Men jag kan tycka att det är lika tokigt att staten ska tvinga i mig en spruta jag inte vet vad den innehåller. Fråga folk som fick svininfluensasprutan. Jag kan tycka lika tokigt att det är kravaller när 300 människor blir skadade nere i östra Jerusalem som av hävd är ett palestinskt område. Israelerna sätter upp en vägspärr.
Ja.
Låt dem passera. Mitt under Ramadan så går israelerna in och sätter upp en vägspärr före en del i östra Jerusalem som,
ja,
både på riktigt, du skulle fan lyssna på det här.
Ja,
på riktigt så är det både en helig plats för judendomen och för de palestinska muslimerna, inte,
ja,
de kristna palestinerna självklart.
Nej.
Och då går israelerna in och sätter upp en vägspärr, ja, precis där. Det tror fan det, att det blir kravaller.
Ja.
Och vad händer sen dag 2? Jo,
granateld från Palestinas,
ja,
Hamas, rakt in i smeten.
Här kommer Hamas. Hamas må vara jätteuppskattade på Dagens Ekos firmafester, men det är faktiskt enligt EU en terrorstämplad organisation.
Betalar inte vi för de där jävlarna just nu?
De skjuter raketer rätt in mot sitt israeliskt område. Och vad gör israelerna då?
Skjuter tillbaka.
Då terrorbombar de barn och kvinnor som bor i flyktingläger, ja, just i Gaza. Vem är drabbad i slutändan?
Vi.
Nej, inte
Sverige.
Vi. Nej. Det är knölvalen på Öland.
Ja. Lilla vargen uppe i Värmland.
I Hagfors. Mm. Lindskovs förbannade revisor som sitter på Färingsöanstalten. Hon är väldigt trevlig för övrigt. Och du och jag, Hans, att du inte blir libertarian efter det och fredar en fri... Allt som...
Jag får kolla upp det där, jag får, nej, googla, jag får inte, googla skiten.
Det kommer du inte göra.
Jag tar, ja, men jag googlar.
Ta den sista klunk här. Jag,
Fan, det där var ju Görings gamla...
Det var Kaboles gorilla.
Nej, det var ju arseniken som Göring lämnade efter sig där.
Herregud. Ja. Vi fortsätter att hävda den fria...
Känner att det svider lite i halsen?
Ja, jag känner det alltså. Värre när jag jobbar som fluffer i din första Åsa-Nisse-filmen. Alltså.
Oh.
Podden Off Limits är slut. Lindskov skakar på huvudet. Nu kommer DN ramlandes in här. Vi vill bara säga... Nej, jag ser inte Henrik Branda och Jönsson där någonstans.
Ja, fan, Jonas, vi slaktade ju DN i början. De kommer ju vara supersneda. Tur att det är såna små räkor. Så vi går ju som bobblingklot igenom dem där.
Hej Dagens Nyheter, min pappa prenumererar på er. Jag heter Jonas. Libertarianen här inne, det är han. Jävla sosse, vet jag. Tack för att du lyssnar på Off Limits. Allt är inte riktigt på riktigt, men det mesta är det. Googla oss gärna, historiska referenser. Och till slut ska vi citera Sigrid Combüchen.
Nej, inte nu. Jag tror du hade glömt henne.
Varje ängel har ett förflutet. Varje syndare har en framtid. Tack för den här veckan. Kommentera oss gärna på Flashback och på iTunes.